I boken så har vi flera olika röster. Vi har en lankesisk mor, en finländsk far, vi har ett jag, en son, mormor, morfar, moster, några andra personer, en journalist. Och i introt skriver du att allt i denna diktsvit är fiktion förutom problemen. Men jag undrar hur nära de här kontaktytorna ändå finns till ditt eget liv och dina egna erfarenheter?
No. Jag tycker att det där är något som jag har brottats med ganska mycket. Jag ska svara på den där frågan. För jag tänker att det är vad man vill uppnå med frågan. Då i så fall. Att, om det är så att man tänker att nu ska vi få veta lite sådär häftigt. Sådär, någonting snackigt, någonting man kan diskutera sen liksom kring kaffebordet. Så tror jag tyvärr att man är ute på fel spår. För det är därför jag skrev den här boken. Att det... Orsaken varför jag har valt just det här upplägget är helt enkelt för att om jag ska tala om icke-vithet och vithet så jag har inte erfarenhet av en annan typ av icke-vithet. Och alla icke-vita har inte samma utgångspunkter, har inte samma möjligheter, har inte samma motgångar heller. Så det skulle ha känts fel för mig att börja den här diskussionen från en annan punkt. Vad jag liksom försöker uppnå här i boken är kanske mer att diskutera inte så mycket mig och min familj utan kanske mera oss och specifikt då det vita Finland. Det är det jag försöker uppnå. Det är därför jag skrev den här disclaimern. Att jag tänker att jag hoppas att folk skulle liksom mera börja se sig själv i spegeln istället för att försöka leta efter mig i sidorna.
Men det finns ju ett jag.
Det finns flera jag.
Det finns flera jag. Och framförallt så tycker jag att en väldigt stark röst som jag ser det är den här modern. Och förhållandet mellan modern och sonen som jag upplever det. Och då tänker jag att den här modern som flyttar från palmerna och mangoträden till tallarna och björkarna och det hårda karga klimatet är väl en väldigt stark bild. Och hur hon ser på sin nya tillvaro i ett Finland som är väldigt karrigt och barskt och frånstötande rent ut sagt.
Du är inte den första som har påpekat just det här, att det just skulle vara modern som är intressant och modern och sonen. Och jag tycker att det är jättehäftigt om du ser det så. Jag är mer intresserad av att se varför du tycker att det är intressant. Så jag måste tyvärr bolla tillbaka och fråga vad din fråga är i det här fallet.
Ja, för att du också där i efterordet så skriver du om din egen mor. Och det här är ju en fiktiv mor givetvis i den här diktsamlingen. Men du tillägnar också på sätt och vis diktsamlingen alla utlänningar som försöker skapa sig en framtid i det här Finland. Och det kräver väldigt mycket sisu. Och det märker man ju också i den här boken att den här modern, hon tvingas... Trots sin höga utbildning jobbar skiftesjobb på fabrik och hon tvingas göra avkall på väldigt mycket i den här diktsamlingen. Och sen då hur den här sonen försöker, som jag upplever det så känner han på sätt och vis stolthet men också skam. Och skam kanske för att han skäms, skam över skammen så att säga. Upplever du det på samma sätt?
Det som jag tycker kanske, jag kan vara benägen att hålla med din tolkning där, det kan jag absolut. Att det är liksom en del av tematiken, en del av mitt mål har just varit att visa hur många olika faktorer, hur många olika röster som sist och slutligen skapar den här situationen som de här jagen befinner sig i. Och just det här, den här... modern då som du nämner, så hon behandlas som ett barn till att börjas med. Och det är att liksom det här jaget då, man följer liksom med jaget dels i ett nu där han talar med en journalist helt som du gör med mig. Och sen så finns man då också i ett förflutet där det här jaget, den här sonen ombeds berätta om sitt förflutna. Och i det här förflutna så följer man med från födseln. Och då är det liksom, det som jag tyckte var intressant där var att liksom försöka då utforska vad händer åt ett barn som får vara med om en infantiliserad förälder som det liksom sist och slutligen inte finns någon orsak att den här föräldern ska vara dumförklarad. Att det helt enkelt är det finns då helt klart bristande insatser i att försöka liksom få den här modern akklimatiserad. Alltså helt enkelt att det finns inga satsningar på att hon ska känna stolthet över sig själv, att hon ska hitta en plats, att hennes språk ska ha något rätt finnas, att hon ska få någon vettig utbildning. Allt det här liksom blir på något sätt bara sådär att du ska helt enkelt, du är dum och nu ska du bevisa att du inte är det. Och vad det här gör sen med alla runt omkring henne också, att det liksom, på det viset tycker jag att ja, du kan ha en poäng i din läsning där.
Mm. Och så finns det ju samtidigt det här som jag kan tänka mig att en som flyttar till ett annat land och den här tacksamhetsfrågan. Att vi ska vara tacksamma över att vi får komma hit. Vi ska vara glädjas över att vi ändå får ha någonting. Trots att man hela tiden tvingas vända andra känden till och det kommer liksom gång på gång. Så försöker man kanske ändå intala sig att det blir nog bra. Vi ska vara glada över varje liten smula som faller från bordet, så att säga.
Mm. Jag tror att tacksamhetsfrågan är definitivt en stark företeelse, alltså åtminstone för första generationens invandrare. Sen så är det liksom sådär, jag är själv sådär jättefascinerad av det här liksom hur det överhuvudtaget uppstår diskussioner om just invandring och vilken vardag icke-vita står ut med i Finland, för att det liksom finns sist och slutligen ingen som vill ta på sig ansvaret för att den här vardagen uppstår. Det är helt enkelt bara ett sorgligt faktum att det finns liksom en sån här tacksamhetsskuld. Men sen när jag tycker själv när man följer med nyhetsrubriker, när man följer med kommentarsfält, när man följer med liksom den politiska debatten, så det är jättetydligt varifrån de här signalerna kommer sist och slutligen. Det är inte så att människor kommer hit och får i huvudet att de ska vara jättetacksamma, utan det är från första början, om du får höra att du ska ha en viss inkomstnivå för att få hit till exempel din mor och din far, så det kommer ju att inverka jättemycket på hur du ser på ditt eget värde, vad du har för rättigheter, vad du får klaga på, vad du inte får klaga på. Men ja, det är problematiskt och det är någonting där jag tycker att det, som jag sa i början också, att jag skulle hoppas att det skulle vara mer av ett intresse för att den vita befolkningen skulle syna sig själv istället för att alltid kräva svar av den icke-vita befolkningen, så att just den här klassiska frågan som också framkommer i White Monkey, vad tycker du om Finland? Den frågan är sist och slutligen, den går inte att svara på. Alltså en icke-vit människa kan inte svara på den där frågan utan att vara rädd för att råka illa ut. Så svaret kommer att bli att det är bra. Det är bara en vit finne som kan svara på den där frågan utan rädsla för att råka ut för något illa. Och till och med då så kommer det ju förstås att sen kallas för suvaki eller vad det nu finns för terminologi idag.
Men det är också symptomatiskt när du sa att det är svårt att svara på den här frågan. Vad tycker du om Finland? Här finns en scen till exempel när sonen och modern är på resa i moderns hemland Sri Lanka och träffar morföräldrarna. Och då frågar morfadern flera gånger, vad tycker du om Finland? Och sonen kan inte svara eller vägrar svara. Och samtidigt så inser han ju också någonstans där att hans hemvist är kanske trots allt Finland och inte Sri Lanka, för att han skulle inte heller passa in i Sri Lanka. Dels för att språket är ett hinder och för att han inte är tillräckligt brun. Han är a white monkey, som morfadern konstaterar. Så här blir också den här hemlösheten. Ja, vad tycker jag om Finland? Är Finland mitt hemland? Sri Lanka är inte heller mitt hemland. Är jag hemlös? Är jag dömd till att vandra omkring ständigt som en hemlös, irra omkring?
Det där tycker jag är ganska intressant, det där, just det här med hemlöshet och identitetsskapande. För att jag har inte, det är inte sist och slutligen det som har varit mitt, sådär, jag tycker inte att det är så intressant sist och slutligen. Primärt för att jag tycker att det finns så otroligt, otroligt, hur ska vi säga, helt enkelt strukturella frågor som borde diskuteras. Till exempel då hur, nu om vi just har den dikten som du nämner nu, så det, jag åtminstone tolkar det på det viset att oberoende av förälderns bakgrund, så om din förälder skulle fråga ditt barnbarn att hur mår du, hur ska ditt barnbarn svara på den här frågan utan att liksom, alltså jag tänker att till och med barn förstår att den här morföräldern vill inte höra att allting är jättejobbigt. Och det kanske inte ens går att beskriva det så lätt Att det verkligen inte är fråga om så svartvitt som jättejobbigt. Utan det kan vara saker som helt enkelt skaver. Men som den här föräldern eller morföräldern eller farföräldern kommer att vilja fixa på något sätt. För att det är det jag tänker att kärlek går ut på. Man vill hjälpa varandra sist och slutligen. Särskilt om man är någons förälder eller någons barn. Men att också inse att det finns helt enkelt geografiska, ekonomiska faktorer här som bara inte kan, alltså det här barnet kan inte fixa det på något sätt. Och antagligen tänker att den här morföräldern och farföräldern kan inte heller. Så det, för mig är liksom den här hemlöshet kontra och identitetsskapande, så det är en sån här diskussion som förs ganska mycket i samband med just icke-vithet, som jag tycker att visserligen får debatteras, varför inte? Och jag tänker att folk får absolut dra de slutsatser de vill av det här, den här diktsviten också, men jag är mer intresserad av andra frågor, kanske mer konkreta frågor, till exempel då att hur den åldringsvård ska min mamma får när hon blir så gammal att hon blir dement. Just nu så verkar vi inte kunna fixa åldringsvård för människor som talar svenska. Hur ska det gå för någon som talar singalesiska om hon blir dement? Det här är inte ens en fråga som politiker vill diskutera. Så det är helt enkelt, ja, jag börjar på en ganska anspråkslös nivå här, skulle jag säga.
Jag är ändå intresserad lite av den här identitetsfrågan, för att det verkar som att det här diktjaget ändå befinner sig lite mellan barken och trädet hela tiden, mellan modern och mellan fadern, som på många sätt ändå kanske i vissa uttalanden representerar en viss främlingsfientlig syn. Och sen säger han också här i något skede, jag måste bläddra lite. Ja, han säger här att pojkens styrkor är mina, och sen kontrar modern med att dina brister är mina. Och liksom styrkorna och bristerna, och då fadern får stå för, åtminstone lite sig själv, för styrkan. Och modern ser då bara att nu har jag bara gett dig brister.
Ja, men den där dualismen där så uppstår helt enkelt, tänker jag, på grund av det samhälle som ligger runt omkring dem. Att det är helt enkelt, som jag sa tidigare också, att orsaken varför fadern är vit finlandssvensk är för att för mig så gick det lättare att förknippa en maskulin typ av styrka och en maskulin typ av ångest inför att man börjar mista styrka ihop med en fadersfigur. Och också att då liksom tänka att fadern är vit, han ger utlopp för både kärlek, men i sin oförståndighet så ger han utlopp för någonting annat. Jag tycker att det är intressant att tycka att han är främlingsfientlig, för att han har trots allt ändå gift sig med den här icke-vita kvinnan. Så jag tror att om man skulle enligt dagens debatt om rasism, som jag tycker att är ganska bristfällig, så skulle han säga att han inte är det. Och jag tror att ganska många skulle få ge honom medhåll. Han är inte rasist. Han har helt enkelt varit med och skapat någonting som är fullständigt förödande för den här familjen. Den här modern, så hon helt enkelt i sitt uttalande av dina brister är mina, så det är ett konstaterande som jag tänker att går som en röd tråd genom alla dikter. Den här modern läser samhälle, liksom det finska samhället, så bra att hon förstår att den här sonen måste vara vit. Att han kan inte vara någonting annat. Och det här leder dels till liksom den här skammen som går igenom de båda, liksom som förstör deras relation. Men också till det här på något sätt, helt enkelt liksom viljan att visa kärlek genom att förinta sig själv. Jag vet inte om det finns någon term för det. Men jag tycker att det är ganska spännande, sist och slutligen. Och jättetragiskt.
Är det lite så att man vill anpassa sig så mycket att man till slut utplånar sig själv och sin egenhet och sin kultur för att bli osynlig i samhället?
Men det är ju det som Finland kräver just nu. Det är det som till exempel ingår i det här begreppet tolkun ihmiset, som har blivit så jättepositivt mottaget som någon form av mellanting. Det är ett begrepp som helt enkelt utgår från en vit finsk vardag. Liksom det finns inte något utrymme för en annan kultur. Utan det är, om du kommer hit så lär du dig leva på våra villkor, du lär dig våra språk, våra kulturer, liksom allt det här. Det enda slutsatsen att dra är att, vet du, ja, då ska jag dö och du ska inte betala för min gravsten heller, för det där namnet är för dyrt för att du ska kunna ha det här.
Det blir så uppenbart på något sätt, till exempel just i en vardag där hon försöker på alla sätt att sonen inte ska känna den där skammen för henne, som han kanske inte nödvändigtvis gör, men hon upplever kanske att han gör det i situationer när det är kompisar på besök eller i skolan eller så här. Och att han ska inte krafsa sig i huvudet, för då tror folk att han är smutsig. Eller han ska inte äta så ofta hos kompisarna, för då tror de att han inte får någon mat. Och sen försöker hon då liksom att inte laga så kryddig mat. Det är liksom mindre kokos och curry och koriander. Och istället då bre på med lite mera korv och senap liksom. Att det är de här vardagsscenerna tycker jag som det blir så uppenbart. Den här viljan att anpassa sig och tysta ner sig själv.
Ja, ja. Jag vet inte om folk sist och slutligen har förstått att de debatter som förs så har en konkret inverkan på människors liv. Liksom att det hur du talar om olika saker inverkar på hur andra människor beter sig. Att vi vurmar så jättehårt just nu runt om i, inte bara i Finland utan också resten av västvärlden för till exempel yttrandefrihet. Det är en jättestor viktig fråga just nu. Men vi talar inte om hur olika grupperingar i samhället kanske inte vågar utnyttja yttrandefrihet. Att då borde det bli en fråga snarast om hur vi talar om saker och ting. Inte bara enbart att vi talar om dem. Och det är just kanske det som jag sist och slutligen på ett sätt ville nå med att just alla säger saker. I alla dikter så säger folk saker. Att jag ville liksom på något sätt komma åt det här. Sen att det att någon i något sammanhang är det liksom helt enkelt att du säger att ja men vet du. Din mamma är så konstig eller liksom, vet du, helt enkelt att men, vet du, hon, liksom, den här människan måste ju kunna ta det här när jag säger det. Att jag menar ju ingenting illa. Så det kommer att sluta med att den här människan sist och slutligen tänker ja, alltså, jag ska ta det här. Det betyder, att ta det här betyder att gå under. Så jag hoppas ni kan ta mitt barn och acceptera honom som vit. Vilket ju förstås inte kommer att gå för den här vita befolkningen har ju inte accepterat den första heller. Så varför skulle de acceptera den andra? Liksom, det är ju att det är ett system som är byggt på att människor antingen går under eller flyttar bort.
Nej, men jag tänkte just att den där bilden blir så drabbande på många sätt när sonen ska börja i första klass. De går till skolan, det är en glädjens dag att få börja i skolan. Och de går där och alla andra föräldrar kommer med in i klassen. Och det är tydligen en skola där också föräldrarna har gått. Och nu går deras barn där och de är stolta och glada och läraren säger att era barn kommer att följa era fotspår och då ser sonen ut genom fönstret och ser sin mor stå utanför och titta in genom fönstret och då blir det där utanförskap både så konkret och så symboliskt och den där gränsen mellan också att sonen vandrar vidare han far in i framtiden medan modern står kvar i och stampar. Och hon är tvungen att släppa greppet, kanske just enligt henne själv för att han ska kunna skapa sin egen framtid och inte bära på hennes felaktigheter då, som hon ser det. Frågan är att vill hon komma in, kan hon komma in, får hon komma in i värmen så att säga. Och det blir ju kanske bilden då för Finland det där då att hur gör vi?
Ja, jag tänker just att det är ju inte ett beslut som hon i slutändan kan fatta.
Nej, hon är ju en symbol för ett större sammanhang menar jag. Det där klassrummet blir också på något sätt en symbol för Finland som samhälle, Europa som samhälle, världen som samhälle om man ser det så. Att här är gränsen och den går här vid fönsterrutan i klassrummet i den lilla byn.
Ja, ja. Det är en intressant tolkning. Det är absolut, det är en intressant tolkning. Jag kan, ja.
I den här samlingen finns ett slags återkommande person eller en ramberättelse, en journalist som liksom jag sitter och pratar med ett du. Och den här journalisten har en liten sån här, vad ska vi säga, hon försöker vara välvillig och ställa välvilliga frågor men det kan bli så fel. För i sina frågor så avslöjar hon också en syn på den andra, den hon intervjuar, som bär på ett slags förutfattade meningar och också kanske en sån här vardags, jag vet inte om jag ska säga rasism, men främlingsskepticism i varje fall här. Och det är säkert något som du har gjort ytterst medvetet.
Ja, jag är ju själv också journalist, så på det viset så passar det ganska bra. Och sen är det också det här att jag tänker att jag ville ha liksom en kroppsligande av både makt men också folket. Och jag kunde inte göra det där med en politiker för att politiker gör sitt yttersta för att inte säga någonting alls i min upplevelse. Man får alltid försöka tolka dem. Det finns undantag, men ändå. Och jag kunde inte ha polisen, för det skulle ha gjort situationen helt annorlunda. En icke-vit person som sitter hos polisen är någonting helt annat än en poet som sitter hos en journalist. Men jag ville ändå ta upp den här faktorn, liksom den här, dels hur då icke-vita porträtteras välvilligt, men ändå liksom hur det sist och slutligen blir en otroligt svartvit bild av icke-vita, där de antingen då liksom blir någonting som ska avskys, eller sen blir de någonting som är räddningen. Liksom. Och det här märker man om man följer med typ debatten idag också. Att det finns de som säger att de ska rädda Finland, och så finns det de som säger att de ska sänka Finland. Och det är liksom ingen av de här svaren eller utgångspunkterna är gynnsamma för en människa. För det är otroligt, otroligt mycket att axla. Och det är också, det krävs otroligt mycket att kunna ställa sig upp emot det. Och försöka hitta någon ny väg genom det här. Men så ville jag också, just som du säger, visa att det är inte alltid så att en människa vill göra illa men ändå gör det i slutändan. Och var du finns i samhället när du gör de här felen kommer att ha avgörande inverkan på människor. Och det är en tung sak att leva med, men det är också någonting som, om man bara accepterar det och bär ansvar, så tror jag att vi alla kommer att komma framåt. Att det är någonting man behöver bära själv, att det är liksom helt enkelt tvärtom. Om folk blir okej med att det finns frågor som helt enkelt inte kan diskuteras bara ur ett perspektiv, så då kommer vi att ha lättare att lösa de här frågorna. Och därav så ville jag, det journalistiska rummet i svensk Finland och i Finland är mycket vitt också, så det inverkar ju helt klart på hur vissa diskussioner kan föras. Och sen att man skär ner i journalisters resurser, så gör också att det finns mycket mindre möjlighet för folk att vara kritiska, att göra sitt jobb. Att det blir liksom helt enkelt den lätta vägen ut som oftast tas, helt enkelt för att redaktionen har inte möjlighet att göra någonting djupare. Och det är ganska svårt nu när vi just lever i en värld som vi talar om postsanning och vi talar om fake news och allt sånt här. Att vi, på grund av hur vi värdesätter sparåtgärder och möjligheten att tjäna pengar, så håller vi på att skada oss själva ganska ordentligt. Det var det jag ville visa med, kanske på ett sätt, journalisten.